Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till Big Six. Det är dags för ett måndagsavsnitt. Jag heter Jesper Hoffman och jag sitter här såklart med Björn Jonsson som cyklade till kontoret här på Birger i detta vidriga väder.
Ja, jag konstaterar nog att det här är nog det värsta vädret som finns. För de som inte bor i Stockholm och kanske inte upplever det här pissvädret just nu så är det ju... Det är någon slags slask, snöblandad regn, storm.
Ja, det är svårt att beskriva hur hemskt vädret är.
Det är så hemskt
nu
att man nästan bara liksom vill stanna upp och bara skrika rakt upp i luften. Det är, ja, nu har man ju liksom passerat de här, det är julfirande, nyårsfirande. Nu vill man ju nästan bara vara klar med vintern.
Ja.
Men då vet man att vi har 3-4 månader kvar.
Ja, det skulle kunna vara 3 månader. Vi är ändå slutet på januari här, va?
Ja.
Så jag försöker ändå vara positiv att det skulle kunna komma varma vindar i april. Så i bästa fall så är det faktiskt 2 tunga månader kvar. Men vi har ju Premier League-fotboll som håller oss varma. Även om det till helgen då är FA Cup-fotboll. Men jag tycker ändå FA Cup-fotbollen...
Och att den här helgen inte, precis som helgen innan, inte bjöd på jättemånga matcher.
Nej.
Men nu kommer det ju en midweek och lite sånt. Så att,
yes.
Apropå Premier League-spelare. Du såg bilderna på Tanguy Ndombele, va?
Ja.
I Galatasaray.
Jag gjorde det.
Det såg ut som att det var någon som skrev det. Om ni inte har sett bilderna på honom så kan ni ju söka på det. Mm. Det såg ut som att han spelade någon sån här charity-match. Och han har gått i, och att han är 45, typ.
Oh.
Men han är väl typ 27.
Ja.
Och har ju alltså... Ja, han har ju gått upp så mycket i vikt så att man känner inte igen honom. Plus att han hade liksom, han hade ju tights och var liksom så att han under shortsen och allt det där. Och han såg liksom extra plufs ut. Tänk att Tottenham köpte honom alltså för 62 miljoner euro. Mm.
Och han tillhör fortfarande Tottenham.
Ja.
Han är utlånad. Tror det är
han kommer inte klara, liksom de medicinska testen när han kommer tillbaka.
Nej, det är verkligen sorgligt förfall. Och som du säger, det såg ut som en välgörenhetsmatch när de zoomade in honom. Och det finns ju många år
kvar. Han kunde ju liksom inte dra, inte bara det att han gått upp i vikt. Han kunde ju liksom inte, alltså han vände ju som en finlandsfärja.
Ja, nej, oerhört deppigt. Och Galatasaray kan ju vara ofta en fotbollskyrkogård ibland. Där de ramlar in mot slutet av sin karriär. Nu är ju ändå Bela som sagt 28 år gammal är han.
Ja,
nyss fyllda. Mm. Och han var ju väldigt omtalad när han gick till Spurs. Men blev väl, ja, ligger nog mycket på hans bord också. Men Mourinho... kommer inte jätteväl överens med honom. Och det är kanske det man ser idag då. Att han inte riktigt sköter sin träning.
Nej.
För det där blir svårt att rädda upp är känslan just nu då. Vi lämnar Ndombele och tar oss då till Premier League. Det har spelats 4 matcher. Och så spelas en match ikväll också.
Så är det.
Wolves mot Brighton. Mm. Som vi såklart... eller Brighton Wolves ska sägas. Det är Brighton som har den här plan. Den ska ju vi kika in. Men vi ska först och främst prata om de 4 matcher som har spelats. Lite utvilade lag då eftersom de har haft några dagar ledigt. Arsenal laddade upp i Dubai. Det verkade ju vara framgångsrikt. Vi tar den matchen lite senare. Jag tänker att vi börjar med det hetaste matchen. Nämligen som spelades igår av 17.30. Bournemouth mot Liverpool. Där jag måste säga att med alla avbräck som Liverpool har. Alla lag har skadelistor. Och nu har ju också lag spelare iväg på lite olika mästerskap. Men nu, man pratar ju främst med Liverpool nu att Trent är borta med sin lilla knäskada. Jag tror väl att han är tillbaka här kanske redan i nästa ligamatch då mot Chelsea. Men framförallt att Salah då är iväg, eller han var iväg på de afrikanska mänskapen. Nu är han tillbaka, men skadad. Så han är både, har varit iväg, men är skadad då. Men vi får inte heller glömma att vi har Endo i Japans landslag. Den centrala mittfältaren som verkligen kom igång här mot slutet och tog en ordinarie tröja. Vi har Robertson som har varit borta ett tag, och sen även i Soboslai out också. Så Liverpool har en ganska diger skadelista.
Och, ja, precis. Men, så nämnde du Robertson också.
Robertson nämnde jag. Ja. Han har varit borta ett tag. Och ersättaren till honom heter ju egentligen Tsimikas. Han är också. Mm. Så det är väldigt lång skadelista och frånvarolista i Liverpool. Ändå åker man och möter, jag ska inte säga att det är längre ligans formstarkaste lag. De var väl innan de torskade här mot Spurs ganska nyligen i ligan. Men Bournemouth har varit på gång. De har också hade några avbräck i den här matchen. Men att åka dit, efter, det var lite trög start också, tyckte jag. Det var en lite sömnig matchinledning, inte så högt tempo. Nej. Känslan var att båda lagen hade kommit från
första halvlek hade väl inte en målchans.
Nej, men det var så. Och båda lagen hade kommit från varsin semester och de hade inte kommit igång. Och så där har man ju sett Liverpool, framförallt i fjol hade de ju svårt i den typen av matcher. I år har de ju varit bra, men då fick man började redan skissa på lite på rubrikerna att i frånvaron av framförallt Salah och Trent då, så saknas det kreativitet och att man inte kommer upp i den här nivån som man har varit nu. Vi har lärt känna Liverpool under hela det här året egentligen. Men sen tog man tag i det mot slutet av första halvlek och framförallt den andra halvleken. Och att vinna då med 4-0 med de här borta och sättet de gör på. Jag är mäkta imponerad av Liverpool. Det är något stort på gång.
Det är det. Och att göra det på bortaplan, även om det är Premier Leagues näst minsta arena, den tar vi bara. Det tar bara 11 000 Vitality Stadium, något sånt där. Men att ändå göra det på bortaplan och att också ha lite den där pressen efter första halvlek. Att så här, hur ska det gå det här då? Men jag tycker även i första halvlek att de lyckas, de spelar sig ur Bournemouth press ganska bra. Och när de gör det så var det också som att Bournemouth, det var liksom deras plan. Vi pressar dem, men om de spelar sig ur det, då var det bara kaos i Bournemouth. Och just det här att avsaknaden av Trent och Salah, som tillsammans är de bästa offensiva vapnen de har, att då visa att man klarar sig väldigt bra. Så att det tycker jag visar för framtiden också, att livet efter Salah, det kommer ju någon gång. Det var ju snack om att det redan skulle hända i sommar ju, med Saudi-ryktena. Att de kommer klara sig. De har ju byggt upp med många bra offensiva spelare. Ingen som har varit i samma klass som Salah. Men jag menar Diego Jota, Diaz, Darwin Núñez.
Gakpo som kommer in och gör skillnad också.
Nu börjar vi också se den här Darwin Núñez, jag menar, som får göra mål också. Inte bara assist och skjuta i ribban eller på målvakterna. Och att göra det och 4-0. Det är ju ruggigt starkt. Dessutom då, vi kommer till den matchen, men när Arsenal ändå trycker på med en 5-0 och liksom krymper avståndet inför den här matchen, det stresstestar ju Liverpool ytterligare. Så att nej, det är ju väldigt, väldigt starkt och som du säger, med de här skadorna också jag tänker egentligen främst på backlinjen är ju också, alltså med båda ytterbackarna out och med mittbackar som går skadade lite här och där, så är det ju det visar ju att Liverpool har en styrka. Vi pratade ju om Bradley efter hans FA Cup-match där han ju visade upp en offensiv här i Premier League-debuten. Jag tycker att han gör det liksom, nu får han ju en assist mot slutet, men jag tycker att han gör det helt okej. Men det var ju inte, jag förväntade mig det kanske lite mer. Det blir ju också så här, man går i Trent Alexander-Arnolds skugga på något sätt. Och så förväntar man sig att här kommer en frejdig ung spelare, ska vara likadan. Och han hade lite problem med positionsspelet även försvarsmässigt. Men det kanske inte är så konstigt heller. Men jag tycker framförallt från hans FA Cup-match att man ser att det finns någonting där.
Ja, absolut. Och nu får vi se hur många fler matcher han får då, eftersom Trent sägs vara tillbaka. Nej, men det är så många som är i form här i det här Liverpool, tycker jag. Mittfältet ser ju väldigt bra ut. Alltså Curtis Jones, nästan uträknad. Nästan
lite bort
vuxit fram som en hackkyckling i Liverpool-led. Visserligen en ung engelsman som man vill främja. Och man vill att han ska slå sig in i den här elvan. Men man har aldrig trott att det har varit möjligt. Men nu är han ju faktiskt i den där elvan för att stanna. Jag ser inte att Soboslai, som hade lite vikande form, ska ta tillbaka den här platsen. Utan tittar man på hur det här mittfältet ska kanske se ut då, när alla är friska och krya. Sen är ju att alla ska vara friska och krya, det verkar vara svårt i år för alla, för alla Premier League-klubbar. Men då är det nog ändå in på det där mittfältet och McAllister och Jones. Och just så här, när Liverpool har funkat som bäst så har det inte behövt vara de mest krea. Alltså man har alltid funderat kring hur Liverpool kan vara så bra men inte haft ett så bra mittfält. Alltså de var ju som bäst när det var Fabinho, Henderson och ja, kanske Wijnaldum då på det där mittfältet. Han är ju visserligen en hyfsat kreativ kraft, men det liksom, man har ju testat med Thiago och Szoboszlai har varit jättebra, men det finns så mycket kreativ kraft längst fram. Det finns så mycket energi och det finns så många spelare som kan göra skillnad i fronttrion och dessutom med ytterbackarna som fyller på, att det där mittfältet, de behöver egentligen bara ligga och pumpa, känner jag, från straffområde till straffområde för att Liverpool ska fungera. Sätter de sitt pressspel och kan de hitta en bra rotation på det där mittfältet i rörelse, alltså inte att de byter av med bänken, utan en att de hittar varandra, då är Liverpool som allra bäst, och det tycker jag att Klopp har hittat tillbaka till nu. Och jag har väldigt svårt att, alltså det ska bli så kul den här våren, för vi vet ju också att City har växlat upp, att de ser bättre ut. Arsenal med ny kraft har ju säkerligen, eller det är klart de inte har gett upp, utan de ska ju ge det här ett försök såklart. Men det blir svårt att peta ner Liverpool från tronen som de har just nu.
Ja, Arsenal och dessutom måste ju vinna det där mötet. Verkligen. Så kommer snart.
Det kommer ju snart här.
I februari. Tredje tror jag.
Ja, och den matchen bara måste Arsenal vinna. Mm. Går Liverpool därifrån med en poäng skulle de komma därifrån med 3 poäng, då tror jag att vi kan räkna bort.
Vinner Liverpool den matchen, sen får vi se. Alltså, då Liverpool går in i alltså jag säger så här, vinner Liverpool den matchen, då har de hängt av Arsenal för tittarsidan. För det är inte så många matcher däremellan heller. Liverpool ska ju bara spela en Premier League-match innan det. För de spelar Liga Cup retur och sen ska de möta Norwich i FA-cupen. Sen ska de möta Chelsea. Sen är det ju Arsenal.
Yes.
Så att jag vågar nog säga att de kan hänga av. Sen är det klart att torska Liverpool mot Chelsea och Arsenal vinner sin nästa match, då är det ju inte
ett annat läge.
Men det, jag menar, det är 5 poäng nu.
Men Liverpool hade ju fjol problem med den här typen av motståndare från den nedre halvan. Nu ska ju sägas att Bournemouth, de ställer ju inte någon buss här, utan de kliver ju högt. Och det passar ju Liverpool ganska bra här nu när de är så i god form och så pass spelskickliga och så många spelare som kan göra skillnad. Så att det är klart att Bournemouth gör ändå rätt i deras fotboll. De har fått framgång med det tidigare här nu under senhösten. Och det är inget man ändrar på. Men det blev ju väldigt enkelt för Liverpool då när de kom igång och knackade sig förbi pressen. Och då vinner de den här matchen med ganska stor marginal. Men vi får se här nu när Liverpool då tar sig an Chelsea i nästa match. För man har ju fortfarande ingen seger mot Big Six. Det pratade vi om i förra programmet. De har ju inte en seger mot Big Six motstånd i år. Men jag har ju väldigt svårt att se detta Liverpool.
Och ändå leder de serien.
Ja, jag har väldigt svårt att se detta Liverpool tappa poäng mot Chelsea i nästa match. Så det kommer nog bli ett trendbrott.
Det är lite sån anomali. Man brukar ju prata om att för bottenlagen så är det ju de här, du måste vinna matcherna mot dina bottenkonkurrenter. Och samma sak för att vara topplag, då måste du kunna slå topplagen. Liverpool visar ju att det går ju faktiskt att, du behöver inte slå topplagen. Men det som är grejen är att de har inte förlorat helt så många. De har ju kryssat väldigt mycket. Så det,
och det är inget lag som har stuckit iväg i den här tabellen heller, utan det har varit många kryss i den här tabellen. Sen är också så här Big Six, vad är det i år? Alltså, Aston Villa är ju ett lag och har man bra statistik mot dem, vilket Liverpool slog dem.
Där spelar ju inte storleken på klubb.
Nej, det gör ju faktiskt inte det. Men det är klart att det finns en extra laddning när det är den här typen av match. Och det finns en respekt mellan lagen. Men jag är helt övertygad om att Liverpool kommer börja ta 3 poängare här under våren. David Núñez har vi nämnt. Det var ju många som vill, eller många, men man ser ju att efter matchen igår, om man följer sociala medier, så var det ju många som ville lyfta fram Núñez säsong i år. Han har ju alltså gjort 7+8 i ligan och 10+10 i alla cupen. Men jag vill hålla mig ändå till ligan. Vad han gör mot Lask och i ligacupen, det lägger jag inte särskilt stor vikt vid. Men 7+8 är starka siffror. Och för att återigen repetera sig då, så är det ju som så att vi har ju alltid sett Núñez, vilken nytta han gör för Liverpool. Det är ju, det spelar ingen roll att han ibland, eller väldigt ofta då, inte petar in bollen, utan han bidrar alltid med hårt slit och rycker isär motstånd och ser till så att andra matchvinnare kliver fram och avgör. Men för att vi ska prata om honom i världsklass, om han ska upp på någon världsklassnivå, då är det ju faktiskt som så att bollarna måste petas in. Och för mig förändras ingenting för att han gör två mål mot Bournemouth. Men kanske att det här var starten då på att det lossnar för honom framför mål. För när han också gör mål, ja, men då pratar vi om en spelare så mycket, så bra som han är ute i spelet. Och att han även får peta in två kassar. Ja, men då är det ju absolut toppklass.
Absolut. Det som är grej med, alltså 7 plus 8 är ju bra. Det som är grejen, det kan nog alla vara överens om, det är att han ska ju ha typ 12 plus 8.
Ja.
Alltså han, det är ju många, många bra lägen han har bränt. Mm. Men som du säger, han är ju med sin fysik och teknik, så är han ju alltså potentiellt monster, ja, där framme.
Absolut.
Och det ska bli, jag tror att nu måste ju självförtroendet ändå vara väldigt, väldigt bra. Så det blir intressant att se vad vi får se mer av Darwin Nunes nu. När det kommer också, som du säger då, okej, du gör mål mot Bournemouth. Nu kommer två ligacup och FA-cup med sedimenta Chelsea och Arsenal.
Och fortfarande inget där. Poäng mot Big Six-lagen när det kommer till Nunes.
Nej.
Så det är ju de mindre matcherna. Vi hyllade Isak för att han har gjort skillnad mot större. Eller skillnad, de har ju för sig förlorat de matcherna. Ja. Men han är ändå imponerad att göra mål mot den typen av motstånd.
Ja.
Och jag tror att det är nog bara en slump att det har blivit så. Nunes gjorde ju två mål borta mot Newcastle. Han har gjort mål mot Aston Villa. Så att han har ju gjort mål mot topplag. Men det är väl klart att han i de här största matcherna också vill bli matchvinnare. Men jag tycker det är imponerande på så sätt att jag tror att alla i trion där framme. Igår var det Diaz, Jota. Och Nunes som startade, Gakpo kommer in. Men de känner ju också att nu är så alla borta. Om vi bränner våra lägen så kommer inte han kunna kliva in och rädda oss här. Utan det är vi som måste se till att Liverpool vinner. Och med Jotas två mål och Nunes två mål så kan Klopp vara ganska så trygg. Och Salah behöver inte rusa tillbaka från den här lite oroväckande muskelskadan då, som verkar inte vara allt för allvarlig.
2-3 veckor snackas det
om. Ja, precis.
Och att han kanske då ska spela en eventuell final i.
Ja, precis.
Och det är klart, jag fattar att jag tror att Liverpool känner ju väldigt så här, okej, okay, ska vi skicka iväg det igen? Men det är klart att spelar Egypten en final, och med tanke på vad som hände förra året det var förra året, va, afrikanska, att han förlorar finalen, så är det klart att han kommer vilja spela den.
Absolut, det är klart att han skickas tillbaka då. Men det var ju också så här att Klopp, han citerades på så sätt att han sa att nej, men vi tar tillbaka Salah nu, och om han är frisk till finalen, och finalen spelas väl där typ 10 februari, 11 februari. 11 februari. Mm. Och det är ju en bit dit, om han är frisk då. Så det är lite oro i Liverpool-led. Man vet inte hur allvarlig den här skadan är. Det ska inte röra sig om 68 veckor, utan det är väl en, som du är inne på, 2-3 veckor då.
Men han lär ju missa Arsenal.
Ja, det tror jag. Chelsea och Arsenal kommer att missa. Mm. Men just nu känner nog inte Liverpool att det är någon katastrof då, eftersom det finns andra här som kliver fram. Mm. Ja, starkt av Liverpool i alla fall. Bättre på målskillnad och har alltså bara en förlust i ligan i år. Det var några Spurs-supportrar som blev irriterade på oss att vi pratade om den förlusten som att det var bara ett domarmisstag.
Men det var ju lite med glimten i ögat.
Det var glimten i ögat, och de har ju helt rätt i att domarmisstag kan ju faktiskt ske.
Ja, ja.
Så det var ju inga konstigheter så. Men
du, apropå domarmisstag då, stämplingen på Diaz.
Ja. Ja.
Att de inte ens kollar.
Nej. Nej, lite, nej, men det är ju återigen.
Det är lite som Bojan sa i studion, alltså inkonsekventa beslut att okej, i en annan match är det där rött. Yeah. Här blir det inte ens frispark. Det blir, och inte gult kort då. Det blir ingenting. Det är ju, och det är ju så där, det är ju alltså domaren kan ju missa det.
Ja. Absolut.
Men att, ja.
Nej, man blir.
Sen är vi, jag vet, han går ju på bollen där, men alltså du vet, på stödjebenet där kan ju sluta riktigt, riktigt.
Ja, jag tror han skulle bytas ut efter det, men ja. Han höll sig på banan, och det är väl Diaz som är kallast av dem där. Samtidigt vet vi vad han bidrar med även när han inte gör poäng.
Ja.
Så att de behöver ju faktiskt honom där ute, och det blir inte lika mycket press på honom när Jota och Nunes är så pass heta som de är då.
Den är här nu. ComeOns nya sportsbook med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi! Plus. Regler och villkor gäller. Come on!
Vi går till ett annat topplag då. För i den första matchen den här helgen så spelade Arsenal ett derby mot Crystal Palace. Och förutsättningarna inför den här matchen, nu har ju Arsenal haft lite ledigt. De har varit i Dubai och laddat upp. Jag läste att Saka sa att det var en välbehövlig paus från allt matchande som de har haft. Och att de fick andas ut lite.
Jag frågade väl om de kunde åka till Dubai igen nu. Ja. Efter segern.
Ja, exakt. Det är där de får ladda upp. De får vara där i veckan nu då. Mm. De har ju en sponsor som skulle kunna köra fram och tillbaka. Men Arsenal hade ju faktiskt inte lyckats göra mål på sina två tidigare hemmamatcher. Det var ju 0-2 mot Liverpool då. I FA-cupen. Och sen hade vi ju även West Ham där. Så det, man undrade vilket Arsenal skulle dyka upp här. Men det blev ju proppen ur här då. 5-0. Det är inte ofta Crystal Palace faller igenom så. De brukar faktiskt hålla siffrorna nere. Men stora siffror blev det. Och måste vara väldigt skönt för Arsenal att känna att de är tillbaka på vinnarspåret. Och får in bollen i mål.
Ja, verkligen. Det är ju lite som för Liverpool-caset här. Här är en hemmamatch och det är inte så många för topplagen, det är inte så många 5-0-matcher på hemmaplan man får. Jag vet att Arsenal har ju slagit Sheffield United med 5-0 tidigare, men att få den på hemmaplan också efter att det varit lite skakigt och lite minikris om man så vill. Så jag tycker precis lite som för Liverpools match, första halvlek, då får ju två hörnmål här av Gabriel, även om Gabriel inte då, det blir ju självmål det andra målet, men är där uppe och knoppar in på fasta situationer, så skapar de inte särskilt mycket i första halvlek heller. Jag tycker att det var ganska trögt i första 45. Och sen, alltså, om jag ska vara lite elak mot Arsenal så är det kanske inte en riktig 5-0-match heller. Sen rinner det iväg med de sista sekunderna så kommer Martinelli in. Men oj vad skönt för Martinelli. Ja. Apropå vi pratar Darwin Núñez och Martinelli har inte haft en... han har ju inte i närheten av Darwin Núñez siffror. Men att han får komma in och göra två mål är ju så viktigt. Men det var ju lite så här, vi pratade ju om Arsenal att det här uppehållet som de fick, det kom ju verkligen i rätt tid. Mm. Att de får en timeout och kunna liksom samla truppen och gnugga, åka iväg, må bra och liksom lämna London tror jag också var bra för dem. Att lämna all bass kring dem på ett negativt sätt då. Och få liksom samla ihop sig och ganska, man pratar ju om Crystal Palace lite generellt att det kan vara en tuff motståndare och sådär, kanske mer på bortaplan då, men det här i läget Crystal Palace är ju den formen de är, så var det ju tacksamt motstånd för dem, så att jätteviktigt för Arsenal,
ja, men, att komma igång. Ja, verkligen, och att få igång Martinelli, de behöver en målskytt, både Saka och Jesus hade ju sina lägen här men fick inte in bollen, men då kliver Martinelli in, och det som är intressant med Martinelli, det är ju att han har ju varit i en ganska... Han bidrar ju alltid i sitt spel och han är ju nyttig för Arteta. Det är väldigt sällan Arteta ställer Martinelli åt sidan. Och då har han ju faktiskt alternativ. Trossard får ju den här starten. Mm. Kliver in och gör ett väldigt vackert mål. Vilket avslut. Mm. Han visar på nytt hur dödlig han är.
Just avslut så är han ju alltså högsta klass.
Ja, men jag tror Martinelli bidrar med liksom, i sin rörelse, sin fart och sitt pressspel med saker som Trossard inte riktigt erbjuder som gör att Arteta vill spela honom. Men om vi tittar på fjolårssäsongen så är det ganska mycket som påminner om vad som hände med Martinelli. Då var han inne ungefär vid den här tidpunkten i en kortare svacka. Han hade haft det lite jobbigt. Han hade gjort en fantastisk höst och gjort betydligt mer mål än man gjort den här tidpunkten. Men till slut så kände många supportrar att det är nog bra att låta honom kliva åt sidan. I synnerhet då när de hade fått in en ersättare i form av Trossard. Och då mötte de ju Aston Villa på bortaplan. Trossard startar matchen, kliver av i exakt samma minut som som han gjorde i den här matchen. Martinelli kliver in i dålig form, men fått då en bänkning i bagaget, gör 1+1. Och sen tar hans säsong fart igen. Nu fick han starta på bänken. Trossard gör ju en riktigt bra match och hamnar ju nästan alltid i målprotokollet. Martinelli kliver in och gör två mål. Så att det blir intressant att se vad som händer nu framåt. Men jag tror att det var väldigt skönt för Arteta och hela Arsenal att de får en Martinelli som gör skillnad. För det kan inte bara vara i den rollen att man ska vara bidragande i det defensiva spelet. Utan när Jesus inte är i form, Ödegaard inte gör lika många mål och Saka har det kämpigt, då måste faktiskt någon kliva fram. Och i det här fallet var det Martinelli. Sen återigen, ska Trossard sättas på bänken i nästa match? Det funderar man också kring. Är det verkligen rätt när han är Arsenals bästa avslutare?
Det är märkligt det där med Trossard. Han är ju någon slags lite supersub för Arsenal. Mm. Och man tycker att han förtjänar chansen att få start. Jag tycker ju att Martinelli generellt bidrar mer i spelet.
Yeah.
Trossard har ju den här han har ju lite den här gubben i lådan karaktären, att ge honom bollen in i straffområdet så kan han faktiskt vara en matchvinnare, och det ska man ju verkligen inte underskatta. Men jag tycker att Martinelli som helhet har mycket mer i sin verktygslåda som hjälper Arsenal i mer än bara poäng.
Ja.
Men sen har ju den här hösten och vintern inte varit bra för Martinellis sida, vilket har talat för att Trossard förtjänar kanske fler chanser. Men som du säger, nu kanske det vänder. Det är en intressant omgång det här, om det är vändningen för de här nyckelspelarna som kommer.
Ja, nej, men de behöver få igång Saka. Att han lämnar planen mållös i en 5-0-seger. Det är klart att alla Arsenal-spelare och ledare och supportrar är nöjda. Men just Saka känner nog att jag behöver nog komma igång här. Jag är det här lagets stora stjärna. Och jag behöver faktiskt bidra mer poängmässigt. Men arbetsro för Arsenal. Och återigen då, alldeles snart dags för ett möte med Liverpool på nytt. Och då behöver man nog 3 poäng om man menar allvar i den här guldstriden.
Så är det ju, och det är inte så långt ifrån slutspelsmatcher i Champions League heller. Och då vi har ju den här nummer 9-frågan som ligger som ett moln över Arsenal, och det ryktas ju om nya namn hela tiden. Jag läste om Benjamin Sesko i Leipzig, och det har varit snack om Benzema på lån. Han ryktas ju till ganska många klubbar nu. Jag tänker annars om jag vet inte hur aktuellt det är och hur heta Arsenal är på Benzema, men ett lån där under våren att få in Benzema,
det hade varit
häftigt att se honom i Premier League, och jag tror att det hade passat väldigt bra. Dels, vi vet vilken klass han håller. Sen vet jag inte vilken form han håller i just nu, men också med tanke på vilken vinnarskalle det är och hans liksom mästarrutin hade ju varit tror jag hade passat väldigt, väldigt bra i Arsenal.
Ja, jag läste på lite om det där, och det kan ju vara en flytt inom Saudi också, men om han är sugen på att liksom få känna på tävlingsnerven igen. Det verkar ju gladeligen som så att det är många spelare som har stuckit till Saudi som känner precis så. Förutom Ronaldo då, som tycker att det är världens bästa ligan har kommit till. Men övriga...
Bättre
än franska ligan. De andra vill ju tillbaka till den europeiska hetluften vad det verkar. Vi såg Jordan Henderson tillbaka i europeisk fotboll och Ajax. Men om Benzema känner att han vill få nerven här, och det är ju en rätt kul period att kliva in i ett europeiskt lag nu. När våren stundar och ligor ska avgöras och Champions League-pokaler ska delas ut. Och vi vet också att han är out från franska landslaget för övrigt.
Ja,
jag tror att han har lämnat och slängt in handduken där. Men han vill säkert känna på, och Premier League som han aldrig har spelat i. Det kan säkert locka. Men han måste då tydligen gå ner ordentligt i lön.
Och det är ju den väl, där lilla brasklappen.
Precis, och har man stuckit en gång till Saudi, då är man nog sugen på att få in de där kulorna.
Så är det ju.
Men,
Jordan Henderson var väl snack om att han till och med, han tar ju någon smäll här ekonomiskt såklart, och att han dessutom var villig att betala den här övergångssumman på typ 4 miljoner euro själv. Alltså, ja, det gick ju inte så jättebra det här. Den här Saudi-övningen för Jordan Hendersons del, vi får väl se.
Den där flytten hade han kunnat vara utan.
Ja, det kan man säga. Även om jag bara sidospår. Gud, alltså, Ajax-supporterna. Jag förstår ju vilket läge de är i också. Gått dåligt nästan. Men det är ju som att, du vet, tidernas största målkung plockas in.
Ja, ja.
Alltså de är helt lyriska över att Jordan Andersson kommer. Men vi får se vad det vad det slutar där. Men det hade varit häftigt att se. Vi får väl se nu, annars är det ju de här Premier League-anfallarna. Nu är det väl det senaste är väl att Newcastle kommer inte släppa Alexander Isak och att Arsenal ska ha varit intresserade.
Nej, och Ivan pengarna finns nej,
för Ivan
det,
Tony, den prislappen är nog för hög och även på Alexander Isak.
Ja, nej, de skakar nog inte fram de där pengarna i detta fönster, utan det blir nog lite rokader i sommar istället. Och Ivan Toney, som vi alldeles strax ska prata om i hans comeback, han känner väl lite ansvar gentemot Brentford i att de har stöttat honom under den här avstängningen. Och han har ju såklart ett stort hjärta för den klubben, för han har varit där en tid nu och blivit deras klart lysande stjärna. De är lite pressade, Brentford. De ligger där de ligger. Han vill nog, och jag tror att en del klubbar också är lite tveksamma, vad står han efter det här mentalt och fysiskt. Och då kanske man vill se honom den här våren, och sen att det blir aktuellt med flytt i sommar då.
Det är måndag igen, vilket betyder att vi har en trippel att presentera tillsammans med Come On, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och här sitter vi som vinnare idag, Sabi. Du vann i helgen.
Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Arsenal gjorde jobbet och Brentford och Nottingham gjorde jäkligt många mål, så den satt.
Så jäkla gött. Och vi tar därför nya tag med en trippel denna gång då.
Ja, en trippel, en måndagstrippel. Vi fortsätter på det vinnande spåret, tycker jag. Och vi börjar i Premier League. Dagens ädna Premier League-match mellan Brighton och Wolverhampton. Tycker båda sett ganska bra ut på slutet, och speciellt Wolverhampton. Så jag tror att det kan bli ett mål i vardera bur. Båda lagen är mål där. Sen ska vi inte långt bort, vi ska till Championship, och det är Leicester-Ipswich. Det är en toppmatch där, och där tror jag att det kan bli mycket hörnor. Över 8,5 hörnor. Sen har vi ju finale della finale, Supercup-finalen i Italien, som inte spelas i Italien, den spelas i Saudi. Men det är Napoli-Inter, och där tror jag också att båda lagen gör mål. Och Come On har boostat den till 5 gånger smeten, och det tackar vi för.
Det gör vi verkligen. Och spelet finns som vanligt på comeon.com under fliken experterna. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi säger tack till Come On som är med och möjliggör detta avsnitt.
Men Arsenal vinner som sagt 5-0. Jag tycker vi ska prata lite om motståndarlaget här också då, Crystal Palace, som är en klubb som har ganska kämpigt just nu. Och banderoller på läktarna, där framförallt det diskuteras ju att Hodgson är på väg bort, och där lär det väl hända saker. Om man får lyssna till engelska tabloider då, att det kommer att ske en förändring. Det är några namn som diskuteras in. Men framförallt så ger man sig på ordförande då, Steve Parish. Och jag förstår verkligen frustrationen i supporterled. Crystal Palace har ju stått och stampat så otroligt länge nu som klubb. Sällan indragna i någon form av bottenstrid. Men aldrig är man ju med och nosar på topp 10 positioner. Utan det är en 10-14 plats som Crystal Palace alltid landar in på. Och man kanske inte ska vara så mycket bättre om man ser till spelartrupp, men det här är ju en klubb med potentialen, en god akademi, det är ett Londonlag och det har ändå spenderats en hel del pengar, men det händer ju ingenting rent.
Nej, och de sitter ju på ändå en del fina offensiva spelare, och vi pratade om det lite inför här, att Crystal Palace skulle ju kunna vara en klubb som ungefär Brighton, som med en spännande tränare och med lite satsning skulle kunna locka till sig en hel del spelare, och med bra scouting också kunna vara en sån här klubb som tar lite av de här Big Six rejectsarna och liksom lyfter fram och får fart på deras karriärer. Men nu är ju känslan att nu är det ingen som vill gå till Crystal Palace. För vem vill spela den där fotbollen? Och som du säger, vilken väg ska Crystal Palace gå? Alltså när de hade Roy Hodgson säsong från 2017 till 2021, då hade poängsnitt på 1,22. Sen tog de in Patrick Vieira, som väl skulle stå för någonting nytt och något annat. Men då blev man ju livrädda, för att ja, poängsnittet var ju likadant där, 1,22. Och då tog man in Roy Hodgson igen för att rädda kontraktet och säkra. Och det gjorde man ju. Och då lät man ju Roy Hodgson fortsätta. Och nu är poängsnittet på 1,23. Så man, precis som du säger, man står ju bara och stampar. Mm. Och jag förstår också supporternas frustration. Och det borde vara en klubb som är lite mer attraktiv. De har ju till och med liksom en ultrasgrupp. De har ju rätt bra tryck på Selhurst Park. Och som du säger, en Londonklubb. Det här är en klubb med potential.
Ja, men det är verkligen. Det finns utrymme för att göra det bättre sportsligt. Och som du säger, det här med att man går tillbaka till gamla spelare. Kollade upp lite rolig statistik här. Crystal Palace senaste 15 åren har gått runt på 3 högerbackar.
Ja, det är otroligt.
Det är faktiskt rätt sensationellt. Man började ju för 15 år sedan då med Klein, Nathan Klein, som sen ju värvades till Liverpool. Klev ju Joel Ward in som högerback. Han funkar ju som mittback. Joel Ward som för övrigt är kvar i klubben och också spelar på flera olika positioner. Sen fick man fram en ung talang i form av Wan-Bissaka som tog den där högerbacksplatsen. Han såldes till Manchester United. Då klev Ward ut igen. Sen är Klein tillbaka. Ward fick hoppa till bänken och ibland agera mittback och ibland alternera med Klein. Sen kommer Klein tillbaka. Och nu pratas det om nästa steg på högerbacken. Det är ju att Wan-Bissaka ska hitta tillbaka ytterligare. Ja. Så det är en rullians mellan de här 3 backarna. Som jag någonstans... För det är ju inte så att Wan-Bissaka vore ju fin att få tillbaka. Men det är inte så att Klein och Ward är några fantastiska högerbackar. Men det känns bara som att man är lite slöa. Mm. Och att det behövs in lite nytt blod i ledningsgruppen. Och därför så tror jag att man ger sig på sin gamla hjälte Roy Hodgson från supporterled. Utan snarare fokusera på att ledningen behöver...
Han sa ju det själv. Att han fick ju frågor om de här banderollerna. Han sa, jag förstår verkligen frustrationen. Ja. Och jag läste något annat. Att, alltså Roy Hodgson började träna fotbollslag 6 år innan Arteta föddes.
Ja.
Och det säger ju ganska mycket. Alltså han är 76 år. Och det här är ingenting mot Roy Hodgson. Han har haft en fantastisk karriär. Och jag vet till exempel Jonas Olsson har ju lyft fram honom som den bästa tränaren har haft. Och han beskrivs ju som en gentleman och intellektuell. Och verkar vara väldigt varm och härlig. Och kom in och rädda många lag med sin tydliga fotboll. Men jag menar, det är ju dags för Crystal Palace att liksom... kapa banden här nu och satsa på någonting annat. Jag menar, låt Roy gå i pension nu.
Ja, Roy måste... Jag såg att någon lyfte fram honom som framtida svensk förbundskapten.
Ja.
På tal om framtid. Det är väl det absolut vassaste namnet vi skulle kunna få. Men kanske att det är som du säger, att Roy borde gå
problemet
i pension.
Problemet är ju då klausul. Han måste vinna den Nations League-gruppen.
Just det.
Har han det i sig?
Ja,
Men
tittar man till tabelläget då, så får ju Palace se upp lite grann då. Även om bottentrion där inte känns som att de kommer att kunna rå på lagen ovan strecket, så tror jag ändå Crystal Palace känner att en förändring kanske måste ske. Och den som är det hetaste namnet att ersätta Roy Hodgson med, det är ju Nottingham Forest tidigare tränare Steve Cooper.
Just det.
Att han ska kliva in. Graham Potter satt ju på läktaren här. Mm. Har ju dock svårt att se att han ska ta det jobbet, även om han nog börjar bli sugen. Har ju snart gått 1 år
men
sedan
det han fick sparken på Chelsea. Det är ändå, nu är de ju i ett ändå lite farligt läge här. För vi vet Potters fotboll, det är liksom en ganska stor omställning och det kräver sin tid. Kanske att de behöver lite fler poäng för att känna sig säkra och sen göra det. Men det tycker jag annars är helt rätt spår.
Ja, alltså från alla sida, absolut. Det är bara frågan om Potter är beredd att ta det steget. Då vill han nog höra att på tal om en ledning som har slumrat till och som inte har så mycket nytänk. Jag tror att Potter, om han kliver in, då ska han få ganska stort mandat att styra upp det där. Dels scoutingorganisationen men också ledarstab. För då finns det ju faktiskt möjligheter för Palace att ta kliv i
Premier League. För det är lite det jag menar. De har ju potential att göra en Brighton-resa.
Absolut. Definitivt så. Ja, 5-0 alltså. Ivan Toney har vi pratat om och givetvis så... hamnade ju han i händelsernas centrum när han, var han cirka 20 minuter in va? Fick knorra in bredvid muren. 1-1 målet då.
Fuskade lite, va?
Fuskade lite. Och jag tycker lite så här, den här comebacken som han har stått för, ja, romantiseras lite väl mycket, va, tycker jag, från diverse olika konton. Alltså det är inte så, man har nästan fått känslan av att Tony har kommit tillbaka från en sjukdom eller en svår skada. Men det är ju faktiskt som så att han med all rätt då har varit avstängd. Och att det med all rätt är som så att han inte ska ha spelat fotboll. På grund av de här inte anklagats längre, utan att han har bettat på matcher där Brentford har varit inblandade då. Men det är ju en fantastisk fotbollsspelare, och han får då chansen från strax utanför straffområdet, och det har ju varit kul att se de här klippen efteråt då, hur han då väljer att flytta på bollen och även frisparksprayen tar han ju med sig, så att det är ingen som reagerar på det här.
Han flyttar väl den två gånger, va, till och med?
Ja, två gånger, och han slår då bollen runt muren längs backen. Och alltså när man ser det här målet, att ingen reagerar, alltså Matt Turner i kassen, att han inte korrigerar sin mur, för det är ju väldigt tydligt att han står snett, muren står snett, och att det finns världens yta för Tony att just gå runt muren. Jag tycker det är svagt. Min kritik väljer att framförallt riktas mot Nottingham Forest.
Ja, jag håller med dig, alltså det är många som är på att domaren borde ha sett det där, men
de kollar ju också på Tony när han håller på med det här. Då måste de ju reagera eller flytta muren.
Och det där vet jag att så här, Seb Larsson har pratat om, som ju var en frisparkskung, att ofta liksom att man korrigerar bollen lite, sen ser man att målvakten ser det, då får man tänka lite annorlunda. Men ofta är det så att målvakten har sån stenkoll vart man placerar bollen, om man flyttar lite, och att de inte gör det här. Jag håller med dig, det är svagt faktiskt.
Ja. Tycker jag.
Men det är snyggt av Tony. Prislappen lär inte ha sjunkit direkt.
Nej, han har ju... Den här våren blir viktig för honom och Brentford. Brentford som också faktiskt är där nere. Och nu väntar jäkligt tufft februarischema. Ska möta många topplag. Och det blir tufft för dem att ta allt för många poäng i februari. Och då kan de faktiskt bli indragda här nere. Även om jag tycker att när Mbeumo är tillbaka, att de har en alldeles för stark offensiv för att de ska känna någon form av oro över 38 omgångar. Men lite stressande kan det bli. Därför var den här trepoängen så viktig för dem. Och med Mbeumo out en tid till, så är det ju viktigt för dem att en sån som Neil Mopay, som de tog in från Everton, att han är igång med poängfabrikationen. 3+3 i år, varav att han har gjort då även mål i FA-cupen. I de senaste tre matcherna har han gjort mål i. Och det var ett riktigt klassmål han står för här när han bombar in 3-2. Så att han har ju fått igång andra spelare.
Problemet är ju att han har ju liksom för djupa dalar i sin karriär. Det är ju en liten gris det där. Jag lyckas alltid, eller ofta, hamna i bråk och händernas centrum. Men som sagt, han har ju en högsta nivå.
Japp.
Har han ju faktiskt. Men det var väl Brentfords första seger sedan 2 december. Då slog man Luton.
Mm.
Så att det har ju varit ett Brentford som har gått ganska, ganska tungt där. Men jag såg också Ivan Toney gjorde en intervju med Sky Sports inför här. Och jag minns även när han gjorde en intervju när han fick domen. Märker ju på honom att han har ju ganska svårt att prata om de här, hans bettingproblem, att han har ett spelmissbruk. Han vill liksom inte ta de orden i munnen, och när reporten liksom trycker på, hur har det varit för dig som person? Han vill liksom återgå till det sportsliga. Man märker att det är lite, han vill liksom inte riktigt erkänna att han har bettingproblem, och att han är mer att jag har gjort fel och jag ska inte göra om det där. Men han vill liksom inte riktigt prata om hur han mår och att han har ett spelproblem. Så att får vi se hur framtiden blir här för Ivan Toney. Och även om det är liksom ett missbruk, så tror jag ändå att klubbar är så cyniska att de ändå har det i beaktning också när man värvar en sån här spelare.
Absolut.
Men han visar ju vilken klassspelare han är. 20 mål gjorde han förra säsongen, något sånt där, va?
Ja.
I ligan. Och att göra det i Brentford, att inte göra det i en toppklubb, är ju väldigt starkt.
Absolut.
Men lite som vi pratade om innan, jag vet inte, nu är det inte så långt kvar av det här vinterfönstret. Sen kan det alltid hända grejer på deadline day, men Jag vet
det ska
inte
ju om 700-800 miljoner tror jag om man ska lösa honom. Och det känns som att alla klubbar slåss lite med att det måste lämna spelare först då, innan man kan ta in nytt. Och det brukar inte vara den typen av rullians i januari. Ibland kan det hända, men jag tror inte vi kommer få se
någon. Och jag menar, visst, det är ju mycket pengar för vilken klubb som helst, men med tanke på Brentford är ju inte, jag tror inte Brentford åker ut, men de är ju inte helt safe.
Nej,
eller?
De är inte det.
Alltså, så att det är ändå bara 6 poäng ner. Sälja då en sån guldklimp. Det tror inte jag Brentford är så sugna på. Utan då ska det vara ett bud som är alldeles för bra för att säga nej till. Och det tror inte jag att någon toppklubb lägger.
Nej.
Under vinterfönstret.
Jag är också svårt att tro det. Om man tittar på vad de har nu här i Premier League. Då är det alltså Tottenham borta nästa match. Sen är det City på hemmaplan. Wolves borta. Liverpool hemma, City borta igen då. Det är ju en hängmatch, en uppskjuten match som spelas. Och sen även West Ham borta. Och West Ham ligger på en sjätte plats i Premier League. Chelsea, Arsenal. Alltså det är ju bara, förutom Wolves då, bortsett från Wolves, så är det ju bara topp 6-lag. Ja, inte Chelsea då. Men jobbigt schema för Brentford. Och sen har ju de varit bra på det historiskt sett. Sen de klev upp i Premier League har de ju varit imponerande i den typen av matcher.
Det är lite annat läge nu. De är lite mer förut när de har mött de här, sen de kom upp och mötte de här lagen. Det var ju liksom, så har de ju, det var väl premiär mot Arsenal va? När de slog dem i, när de gick upp va?
Jajamän.
Och slog United förra säsongen, början på säsongen. Då är det lite där. Det är början på säsongen, det är ingen press på Brentford. Sen har de gjort det bra, de har legat på säker mark. Då är det ganska tacksamt, de har ingenting att förlora när de möter de här storklubbarna. Och sen har de sett att spela, att de spelar ganska rak fotboll, stabila defensivt och kan kontra, som också passar. Men just att det här mentala, det har inte varit någon press. Nu kommer det ändå vara press på dem. Utifrån att det är klart att de inte kommer vara, de kommer fortfarande vara underdogs. Men sett till tabelläget så är ju ändå lite press på dem.
Absolut.
Så det är lite annat utgångsläge nu när de möter de här.
Man har ju agerat också i fönstret här. Man fick ju Rico Henry skadad under hösten. Väldigt viktig för dem ute till vänster i deras omställningsspel. Mm. Han blir borta resten av säsongen. Och då har man tagit in Reguilón, Spurs ytterback som flänger runt. Och kanske egentligen att han har hittat rätt nivå. För han ska inte vara i något topplag. Han är inte tillräckligt bra för det.
Han
har haft klubbadresser som Real Madrid, Manchester United och Tottenham. Det är inte, går inte hand i hand med hur han spelar sin fotboll. Men nu är han i Brentford, hoppade in i den här matchen. Mm. Och jag är rätt säker på ändå att han kommer ta den där vänsterbacksplatsen. Och då känner jag, eller wingbackplatsen. Och då tror jag att Brentford kommer ändå att gå i mål på tillräckligt många poäng. Och återigen då, när de får en Mbeumo med Tony där uppe, då blir de faktiskt farliga.
Det är lite som Longle. Nu är i och för sig han i Aston Villa, de ligger ju fyra. Mm. Men han har ju alltså varit i Sevilla, Barcelona framförallt. Och sådär. Och ja, också känns lite som en mini-bluff.
Ja, definitivt så. Det är Sheffield United West Ham, behöver väl inte stanna till vid allt för länge, men jag bara, efter att ha sett den här matchen så funderar jag kring hur West Ham kan ligga sexa i Premier League. Det är ju dåligt fotbollslag alltså. Nu har ju de många,
de har alla nyckelspelare. Ska Bowen kunde ju spela den här
matchen. Bowen kom ju till spel och att man ska behöva starta med Danny Ings som dock gör en bra match.
Men Danny Ings har man nästan glömt bort.
Ja, man har helt glömt bort honom. Men när man ser den här matchen så tycker man ändå att det är ju, jag tycker typ Sheffield är bättre. Alltså, och då är Sheffield skitdåliga.
Jag såg ändå.
Vilket lågkvalitativt lag de är ändå, Sheffield United. De är så slarviga. De lever ju mycket på Chris Wilders energi och frenesi och man får med sig Bremen Lane och fyller på med många spelare ändå när man kommer till anfall, för de känner ju att i den här matchen måste vi nog försöka ta 3 poäng. Nu blev det bara en till slut, men att West Ham ändå, som är ett topplag, inte kan vara bättre än sån här match, det är svagt. Och jag har väldigt svårt att se, även när West Ham får tillbaka spelare, och det ryktas faktiskt om flera spelare in, Calvin Phillips, även Leverkusens stjärnanfallare Victor Boniface. Mm. Att han ska ta sig in i det här laget. Han ska lämna en guldstrid i Bundesliga för att ta sig till Premier League. Har jag svårt att tro. Nej. Men ryktena är där i alla fall. Att man är beredd att slå sitt transferrekord när det kommer till att plocka in honom.
Mm. Ja, det är väl klart att pengarna lockar. Och som du säger, de ligger trots allt sexa. Även om jag har svårt att tro att West Ham kommer slåss om Europa-platser.
Vi var ju visserligen imponerade av dem när de åker och vinner mot Arsenal. Och vinner hemma mot Manchester United. Mm. Men det är så här, det är matcher som passar dem ganska bra. Då får de bara ligga lågt, sitta ihop tight och sen ställa om på sina fina omställningsspelare. Mm. Men jag tycker att deras brister som lag visar sig ganska tydligt här. Jag vet att många spelare är borta, men jag tycker att ett lags identitet blir ganska avslöjat när frånvaron är stor. Då ser man ju att West Ham inte har någon supertydlig idé. Mm.
Det är lite svårare vägskälsläge för West Ham om man jämför med Crystal Palace. För Crystal Palace är verkligen tydligt. Ja, men nu måste vi sluta, nu måste vi bara hitta något nytt här.
Ja.
För West Hams del tror jag att många, vi har pratat om det tidigare, många supportrar upplever jag känner nog lite samma sak.
Ja.
För det finns ju, nu sitter ju de på skadelistan eller landslagslistan, men Kudus, Paquetá, Antonio, Alvarez och Bowen då.
Mm.
Alltså det är ju fina spelare som nästan jag tycker förtjänar en annan typ av fotboll.
Ja, jag tycker också det. Men, det går att göra mycket mer med det här laget.
Men samtidigt, de ligger sexa, de har vunnit Conference League, de är ett Europalag. Så det blir lite sådär.
Men samtidigt följde de igenom fullständigt i Premier League i fjol. Det var ju den här segern i Conference League. Annars hade Moyes rykt.
Ja, verkligen. Och det var ju snack om att trots att de tog den titeln skulle han få lämna. Och nu är han ju kvar. Och ser man på pappret så är det ju svårt att argumentera för att de ska göra en förändring nu. Och det tror jag inte att de gör. Men kanske till sommaren att det händer något. Men jag såg faktiskt inför, utan att det låter lite malle här nu, att jag såg ett poäng att komma här ändå. Ja. Även om nu blev det ju sista sekunder med de här tappen och som du säger när West Ham kanske ska förväntas föra matchen och är favoriter, då är det lite tuffare läge för dem. Mm. Men just alltså de här
tung smäll såklart. De har en 2-1 ledning när de kommer till övertid.
Tar ledningen två gånger.
De ska nog ha en straff, eller de ska ha en straff till där när Ahmed Hodzic välter ner Bowen. Och
det är ju snack om att Ahmed Hodzic ska lämna också.
Ja, Napoli, ja. Men de ska ha en kvarts miljard, 250 miljoner för att släppa honom. Det är tveksamt va, om en sån som klubb som Napoli är beredd att ge det.
Och nu väntar ju Bournemouth. Sen är det Manchester United på bortaplan.
Och då vinner de ju.
Ja, precis. Och sen Arsenal. Och Arsenal har ju, vet de hur man gör.
Ja.
Men som sagt, då har de ju kanske inte de här nyckelspelarna med sig.
Men Kudus, där har de ju en ruggig spelare. Alltså, han gör ju väldigt bra ifrån sig även här i afrikanska. Och där har de verkligen prickat rätt. Blir nog svår att behålla skulle jag säga. Om han fortsätter så bra som han har varit. Men ja, de behöver sina spelare som är borta. Men det gäller ju alla klubbar å andra sidan. Jag förväntar mig mer från West Ham när det kommer till sättet de spelar sin fotboll. Och det tror jag inte vi kommer få under David Moyes ledning då. 2-2 blev det den matchen. Ja, visst, viktig poäng för Sheffield United såklart. Men de behöver ju faktiskt, om de menar allvar i den här bottenstriden, börja vinna fotbollsmatcher. Det räcker ju inte med kryss. Utan det är viktigt att börja få in lite tre poängar om det här miraklet ska kunna bli verklighet.
Så är det.
Det var det om matcherna som har spelats. I nyhetsväg då så tycker jag att den stora händelsen de här dagarna, det är ju faktiskt Uniteds prestigevärvning får vi väl ändå säga i ledningsrummet. Man har tillsatt en ny vd från Manchester City. Han kliver av med omedelbar verkan men kommer ansluta till sommaren då. Är väl någon form av, ja, han får inte kliva på direkt helt enkelt. Och mannen vi pratar om är den 46-årige marokkanen Omar Berada. Som har varit en stor del, sägs det, i Manchester Citys framgångar. Där han har jobbat som chef för fotbollsverksamheten då i City.
Ja.
Men också varit väldigt viktig i de kommersiella delarna och byggt upp ett starkt City. Nu får han vd-posten i Manchester United. Och det är mycket här som kittlar och mycket som man vill lyfta fram. Men att den nya ägaren då, Ineos, kliver in och stärker upp ledningsrummet att börja med, det tycker jag är helt rätt väg att gå.
Ja, då börjar ju rätt ända här. Ja. Det är inte att nu ska vi värva två stjärnor till laget och ruska om i truppen. Nej. Här nu. Eller vi ska byta tränare direkt och satsa på någon interimtränare och så får vi se vart det tar vägen. Utan precis som du säger, nu börjar man i rätt ände tycker jag. Och jag förstår de United-supportrar som lite gnuggar händerna här nu. För att ja. nu händer det grejer. Och det är ju väldigt intressant i den här staden. Vad framtiden kommer utvisa här nu. Är det kanske att dra lite för långt och säga att vi ser ett skifte komma här snart. Men vi har ju alltså lokalrivalen Manchester City som dels tappar då Berada här. Mm. Som ändå är ett tungt namn. Och som du säger, varit en stor del av de här framgångarna i kulisserna. Och så har vi de här 115 anklagelserna mot City. Och vissa menar ju på att åker de dit på det här, då kan de ju till och med bli degraderade. Och då kanske det är slutet för den här eran i Manchester City. Sen finns det ju de som spekulerar att Omar Berada då lämnar för att han vet vad som kommer. Vissa menar på att han inte har, det finns liksom ingen risk att han blir avstängd. Att United köper liksom grisen i säcken. Nej, här. Och för att han har ingen del i de här anklagelserna. Jag vet inte vad som stämmer där. Men vi ser ju nu ett United som kommer bygga om i grunden. Och det ska bli väldigt intressant att följa. Och ja. Framförallt den sommaren som kommer.
Han har ju rätt profil vad det verkar. Och att han har, ja, men dels har han det kommersiella, men också jobbat väldigt nära Chicky Bagiristein som är ju deras sportchef. Han som de plockade in från Barcelona och som jobbat väldigt nära Pep Guardiola. För jag tror att...
Ja, men och Omar Berada har ju också varit i Barcelona.
Ja, men exakt. Mm. Och Berada, vad som är viktigt för honom... Nej, men vad som är viktigt att de får in den profilen med fotbollskunskap. För det känns ju som att det har genomsyrat hela Manchester United. Att ingen vet vad de sysslar med sedan Ferguson var inne och roddade i överallt egentligen. Nej. Så att det låter ju som att de har fått in en riktigt kompetent fotbollsperson här på vd-posten. Och jag tycker att den här säsongen är egentligen bara att glömma. Det är klart att man ska ta den i mål och försöka komma så högt upp som möjligt. Och ge de unga spelarna chansen och kanske lösa någon form av Europaplats. Europa League eller Conference League, vad det nu blir. Men att hålla på nu, jag tror inte det kommer bli några större sportsliga satsningar, utan nej. Berada, som visserligen inte får börja jobba än på pappret, men han kommer nog sitta på sin kammare och skissa en del planer.
Han kommer jobba ändå
såklart. Och sen då i sommar så får vi se. Blir det tillsammans med Ten Hag som satsningen sker, eller kommer det ske en förändring där? Och vilka spelare överlever Beradas intåg? Oerhört intressant att följa.
Nästa steg blir väl att de tar in en sportchef också.
Ja, exakt. Och säkerligen någon som han verkligen känner att den här gubben vill jag jobba med. Och det var lite spekulationer kring att vi kommer att nås utav besked här. Har vi sitta i alltid möjligheten att överklaga. Det lyckades väl de med förra gången man åkte dit när det kommer till Champions League-spel. Men det sägs att det inom de kommande veckorna ska komma någon form av... resultat då kring de här fuskanklagelserna?
Ja, det sägs ju att det finns ett datum.
Ja.
Men det datumet vill de inte berätta. Nej. Vad det är. Alltså, det är ett stort hemlighetsmakeri. Sen ska ju Citys ägare och representanter varit i möte med Englands idrottsminister. Mm. Och där har de inte heller då velat berätta vad som fanns i det protokollet och vad det pratades om där. Och där har vi ju det där... intressanta när vi har statsägda klubbar. Att det kan ju bli diplomati och liksom storpolitik av det hela.
Absolut.
Om det börjar skava och om det finns utredningar och misstankar och fusk och allt vad det är.
Ja, det är ett oerhört intressant beslut eller en oerhört intressant dom som väntar. Och skulle de skicka ut City här, ja då lär det bli liv i luckan. Och det är alltid tråkigt tycker jag. Alltså, är det tydligt att de har fuskat, då är det ju bara att sätta dit dem. Men det är ju deppigt för oss Premier League-älskare att det ska alltid ske under säsong, tycker jag. Mm. För då kastas ju allting om. Den här typen av beslut borde ju komma mellan säsongerna. Så man vet ja, villkoren för fortsättningen helt enkelt. Men vi följer givetvis det. Och i övrigt då, när det kommer till silly season, så är det ju Newcastle man tittar lite extra till. Eftersom de vet om att de behöver släppa lite spelare här för att nå upp då till de regelverk som finns när det kommer till ekonomi. Att man inte får göra för stora förluster. För då kan det bli poängavdrag. Det fick Everton smaka på. Och de första rapporterna som kom då, det var ju att Bruno Guimarães och Alexander Isak var två spelare som man kanske behövde sälja för att där fanns det störst värde och störst intresse. Men som vi redan varit inne på i det här avsnittet, så är det svårt för andra klubbar också att skicka upp den miljard som kanske förväntas läggas om de här spelarna ska gå vidare. Och då har istället då Bayern München riktat blickarna mot Trippier. Som ju tydligen är sugen på den här transfern. Det var ju ett år sedan som Bayern München klev in i Premier League och hämtade in Cancelo som högerback. Det blev inte särskilt lyckat. Den här gången är det Trippier då, som man har siktet inställt på. Och Newcastle säger att, det sägs att Newcastle inte vill släppa då, men han är ju 33 år gammal, har ju en nedåtgående trend. Mm. Sen har ju Trippier varit en fantastisk värvning. Han har väl varit där i två år nu. Det var väl den första värvningen som det här Saudi-teamet plockade in. Men det har varit ett par tuffa månader för honom. Och jag kan tänka mig att, ja, men dels kan man få in lite pengar. Det pratas väl om 13-14 miljoner euro. Men också att han sitter på en bra lön. Så det skulle vara skönt att släppa loss eller få loss det utrymmet. Och sen plockade man ju faktiskt i somras in Livramento. Mm. Som ju är tänkt egentligen att vara Trippiers långsiktiga ersättare. Sen har han funkat bra ute till vänster också. Men vad säger du om hur stort tapp är det för Newcastle att
släppa Emil Kraft nu? Kanske gnuggar
händerna. Ja, Kraft finns där också.
Nej, men det är intressant med Tuchel. Han har fått någon slags Tottenham-låsning. Mm. Alltså Harry Kane, Eric Dier och nu Trippier. Just som det. Ju faktiskt har förflutet i Spurs. Innan han gick till Atletico Madrid. Och jag menar, Bayern München torskade ju i helgen. Så att de är ju lite pressade och känner väl att det måste hända någonting.
Ja,
men, och vi vet ju med de här Financial Fair Play-reglerna att Newcastle kanske är i att måste släppa några spelare. Så vi får väl se vad som händer där. Jag tror inte det är helt otänkbart att Trippier lämnar faktiskt.
Mm.
Under det här fönstret.
Nej, jag tror att om det kommer ett tillräckligt bra bud här och om Bayern München är tillräckligt sugna på honom, då kommer man nog lösa det här. Och jag tror att Newcastle, nu har ju frånvarolistan varit enorm, men det börjar väl ljusna där, även om Joel Linton fick beskedet att han är borta resten av säsongen. Ja. Men just högerbacksplatsen, där finns Livramento. Emil Kraft då flyttas upp ett hack i ordningen. Men Newcastle kommer ju inte spela lika många matcher. Man är ju utslagna ur ligacupen är man ju inte kvar i. Man är utslagna ur Europa. Och det är väl FA-cupen och ligan då. Och då räcker det ju faktiskt också bara med en anfallare kanske då. Eftersom Callum Wilson skulle kunna vara ett av namnen som man också släpper. För här tror jag att det finns ganska stort intresse i Premier League. Just för Wilson, en etablerad målskytt, visserligen med lite skadeproblem här mot slutet. Men jag tror att det finns flera klubbar som, exempelvis då Arsenal och Chelsea, där det har pratats om att man ska ta in ett första namn för runt en miljard. Kanske att man går ner i prislapp och tittar på en spelare som skulle kunna rotera lite med Jesus där uppe. Mm. Och då skulle ju Wilson kunna vara ett utmärkt alternativ faktiskt.
Mm. Ja, en billigare lösning.
Ja, definitivt så.
Och, men kanske ingen riktig titelvinnarlösning då?
Nej, man vet ju inte. Alltså, de kanske känner att men Jesus, om man bara går till matchen här i lördags. Ingen mål, men otroligt nyttig ute i spelet. Och, att kunna slänga in en sån som Wilson sista 20 när man jagar något kvitteringsmål eller ledningsmål. Det behöver inte vara fel, men det är klart att att gå från Isak till Wilson, det kittlar ju mindre för Arsenal-supporterna. Det kan jag tänka mig. Vi får se då vilka som Newcastle släpper här då. Det är ju lite mer en vecka kvar då av fönstret. Spurs är ute och jagar ytter, verkar det som. Mm. Och det är det norska underbarnet. Man kräks lite när man säger det. För det kommer ju fram flera. Och den här gången är Antonio Nosa, som ju är född i april 05. Alltså han är 18 år gammal. Spelar i Klubb Brygge. Skandinaviens Neymar, som han kallas. Ja, men han är, alltså, han gjorde ju debut. Det blev ju rätt stora rubriker då. Han gjorde ju, de plockade honom 0-1 från Stabæk, Klubb Brygge. Och han gjorde ju debut i Champions League som 17-åring förra hösten mot Porto. Och blev då i den matchen, när han gjorde mål, den yngste debutanten i Champions League-historia att göra mål.
Just det.
Och han har tagit en startplats nu i Klubb Brygge. Och Spurs, det är många Premier League-klubbar som följer honom. Och det är det Spurs känner, att om vi låter det här gå ett fönster till, då kommer ännu större klubbar vara där och hugga honom. Så att de försöker få till en lösning här i januari. Pratas väl om en prislapp runt 25-30 miljoner euro då. Och skulle ge Spurs ytterligare lite bredd, men framförallt ett framtidsnamn då. Han sägs vara något utav extra, som de flesta norrmännen är just nu, tyvärr. Mm.
Det är både retligt och kittlande.
Ja, verkligen. Och jag tror inte man ska känna någon, alltså Kulusevski. Tidigare när det ryktades om namn på de där positionerna, så kände man, ah, men vad händer med dig nu? Men han sitter så säkert.
Ja, ja, verkligen. Alltså,
de hittar ju, han är ju så användbar i flera roller och så omtyckt av Postecoglou att det kommer nog att lösa sig väldigt bra för honom oavsett. Bra, det var väl egentligen allt vi hade för den här veckan. Det ska spelas Liga Cup fotboll. Chelsea ska försöka vända på steken mot Carrick's Middlesbrough här på Stamford Bridge i veckan. Liverpool åker till Fulham, Crown Cottage. Och den matchen lever ju.
Ja, det gör den ju.
Får man ju säga.
Ja.
Även om Liverpool såklart är stora favoriter med sin 2-1-ledning sen första mötet då. Sen är det FA Cup-fotboll i helgen. Då är det Fulham Newcastle som sticker ut som ett Premier League-möte. Vi har väl City-Tottenham också, va?
Tottenham City. Precis.
Som vi följer. Och sen har vi midweeken i nästa vecka då. Och torsdagsgänget är tillbaka på onsdag.
Ja,
jag vet inte. Ja, det spelas in onsdag, så kanske det släpps torsdag. Vi får återkomma.
Håll koll
i din poddspelare.
Och sen är det midweek.
Och sen är det midweek, ja.
Som väntar i Premier League.
Och den får väl du och jag snacka upp då, samtidigt som vi tar ner FA Cupen nästa måndag.
Liverpool, Chelsea bland annat på onsdagen också då, som är deadline day.
Just det. Precis. Får vi se vilka...
Får vi se om det blir någon sån här Torres-helikopter eller vad som händer. Jag tror nog faktiskt, det har ju varit några säsonger där deadline day på januarifönstret inte varit så hett.
Ja.
Men jag tror nog att det kan nog bli en ganska rolig deadline day faktiskt.
Ja, verkligen. Nej, det här ska bli kul att följa de sista dagarna. Det lär ske en del faktiskt, även om de största värvningarna uteblir då.
Mm.
Bra, tack Björn.
Tack.
Tack till alla er som har lyssnat. Vi är tillbaka senare i veckan.